En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Så här ser informationskriget mot Sverige ut. Vi pratar med Magnus Hjort, generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. Och så sammanfattar vi konferensen. Vad var de stora frågorna? Vad var de stora underströmmarna? Vad var det som hände i pauserna? Välkommen till Höjd beredskap.
Vår beredskap är god.
Välkomnar vi Magnus Hjort som är generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. Välkommen.
Tack så mycket.
Och kan du berätta lite kort bara, Myndigheten för psykologiskt försvar, vad är det ni gör?
Vi har i grund och botten två stora uppdrag. Det ena är att bygga förmåga och motståndskraft, kunskap i hela svenska samhället. Vi jobbar väldigt mycket mot myndigheter, organisationer, civilsamhälle, hela befolkningen. Befolkningen nämns två gånger i vår instruktion, vilket tyder på att regeringen har lagt stor vikt vid att befolkningen dels får kunskap och dels får motståndskraft om, som handlar då om informationsdomänen. Vad som händer där ute, hur funkar information idag, hur används den av främmande makt och andra yttre hotaktörer. Det andra uppdraget handlar ju om att kontinuerligt titta på hoten som riktas mot Sverige, göra analys kring dem och också delge regeringen, regeringskansliet och andra aktörer läget hela tiden.
Kan du ge ett konkret exempel? Om man tänker att det finns en hotaktör av något slag, vad gör den som hotar oss? Hur ser det ut? Liksom?
Jag pratar ju gärna om Ryssland.
Det är ett bra exempel.
Och Ryssland agerar ju väldigt systematiskt, uthålligt och rätt kreativt skulle jag säga, för att underminera demokratierna i väst och framförallt Europa och då även Sverige naturligtvis. Och även om inte Sverige kanske är den primära måltavlan för Ryssland, så arbetar man egentligen med en bredd av metoder. Det handlar ju om att falska konton, bottar, AI-genererat material, men också såna här saker som att spraya Davidsstjärnor på husväggar i Frankrike, som ju också kan knytas till en rysk påverkanskampanj som är svår att säga. Och folk gillar ju ordet desinformation, men det är ett ord som jag inte använder särskilt ofta. För vad är en Davidsstjärna på en vägg i Paris? Det är ju inte desinformation, det är ett uttryck för någonting som syftar till att få oss berörda, kanske rädda, upprörda, undrande, ifrågasättande av kanske myndigheter, etablerade medier och liknande. Va? Så det finns väldigt många, och vi såg i Moldavien röstköp, hot, alla möjliga inspel som just syftar till att få oss att bli rädda och att tappa tilliten och förtroendet för som jag sa, medier, myndigheter och så vidare. Det demokratiska systemet helt enkelt.
Men om man tittar på den bilden du målar upp här, alltså, hur skulle du säga, det är val i år, i höst, hur skulle du säga att alltså, är vår beredskap god?
Ja, det skulle jag vilja säga att den är. Vi har ett väl oljat maskineri för i det här valnätverket som leds av Valmyndigheten. Där ingår vi, Säkerhetspolisen, Myndigheten för civilt försvar och en rad andra aktörer, länsstyrelserna. Nu även PTS som ju har ansvaret för det här Digital Services Act. Det här har vi jobbat med i flera år, så vi har en bra samverkan. Vi har bra koll på läget. Vi kommer att ha många aktiviteter under året där vi ramar in det vi gör just kring valåret. Och sen så tror jag rent allmänt så är vår kunskapsnivå i Sverige relativt hög. Särskilt om man jämför med andra länder kanske, där man har mera på senare tid börjat intressera sig för de här frågorna. Så jag tycker vi ligger bra till. Men vi kan alltid göra mer. Och vi måste alltid ha en beredskap. Vi måste vara förberedda och beredda på att saker kan hända.
Jag tänkte backa tillbaka lite grann. Du tog upp begreppet desinformation. Och det ryska begreppet desinformatia är ju inte exakt samma innebörd som när vi pratar i en svensk eller en västerländsk kontext med desinformation. Kan du utveckla skillnaderna och nyanserna här?
Ja, ibland så säger man att det var Ryssland som uppfann det här begreppet, men det tror jag är fel. Jag har sett det på engelska redan från 1860-talet. Men däremot så tog man ju upp det här väldigt tydligt i den tidiga Sovjetstaten, där Lenin direkt fattade att det här var ett verktyg som jag kan använda. Jag tror att vad du är ute efter, att när vi i Europa och i väst pratar om desinformation, disinformation, så menar vi falsk information som sprids medvetet för att skada. Men du menar att desinformatia har en bredare betydelse som då mera närmar sig det vi pratar om på EU, inom EU, som FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, eller kanske informationspåverkan, alltså det breda spektrumet där det är falska saker, det är halvsanningar, det är narrativ som försöker få oss upprörda och berörda på olika sätt. Är det så jag ska förstå dig?
Ja, det är den delen som jag tänkte att du skulle förklara för lyssnarna så att de förstår bredden i den ryska informationskonfrontationen och att de ser det som en helhet, och vi har ett begrepp som är mycket smalare, vilket gör att vi får lite kognitivt problem när vi pratar om de här sakerna i våra samhällen.
Mm.
Jag tänker, kan du, om vi ska konkretisera vad vi står inför, eller hur den här typen av påverkan ser ut, om man tar liksom vad som kan hända inför valet, alltså vad är det vi är förberedda på egentligen? Och om jag tar två typer av exempel, jag kan ta Elon Musks X till exempel, som ju i praktiken blir en slags påverkansmaskin för vissa åsikter. Vi såg det i Tyskland till exempel. Vi kommer antagligen att se det 2027 när det är val i Frankrike, det är val i Italien, det är val i Spanien. Alltså det ena hållet det kommer ifrån. Och det andra hållet är ju det här klassiska ryska försök att påverka, försök att destabilisera. Kan du liksom gå oss igenom vad är det vi står inför? Vad är det liksom, vad kan de göra för någonting?
Ja, men X är ju i sig en väldigt problematisk plattform, har blivit det ända sedan Elon Musk tog över den naturligtvis. Det finns ju på något sätt inbyggt i hur den fungerar, att den försöker dra oss åt ett visst håll, det håll som Musk nu applåderar, det här anti-etablissemangstänket, populismen. Och allt det där tror jag är oerhört farligt för våra demokratier i Europa. Och det här ser vi ju framförallt på kontinenten riktat mot de stora länderna. Men det är klart att vi i Sverige inte kan räkna med att vi är fredade. Utan här kan ju det kastas in saker. Vi ser ju inte att Sverige är den primära måltavlan just nu. Utan vi är ju rätt så resilient ändå. Vi är uppmärksamma. Vi har ju en kontinuerlig bildningsverksamhet. Vi tror ju verkligen på fria medier, en fri akademisk forskning och ett utbyte av idéer och tankar där vi stöter och blöter de här frågorna. Det är otroligt viktigt att vi bygger upp den här resiliensen. Kritiskt tänkande, vårt utbildningssystem är oerhört viktigt. Men det kan också inträffa. Hack and leak är ju en sån här klassiker som har använts. Vi vet ju presidentvalet i USA 2016 är ju den klassiska hack and leak-operationen. Där man matade ut mängder av e-post tills någon klickade på det här, och då kunde man ta över systemen och stjäla den här underlag, dokument, e-post och så vidare. Släppa ut det strategiskt för att skada Hillary Clintons presidentkampanj. Det här har ju gjorts mot Macron, det har gjorts på andra ställen också. Så det är en sån där sak som man måste ha beredskap för och vara medveten om, att cybersäkerhet är jätteviktigt. Vi kan inte liksom lita på att främmande makt inte kommer försöka den här typen av saker. Men vi ska också vara, en sak som jag tycker vi ska vara stolta över i Sverige, det är att vi har enighet i vårt stöd till Ukraina. Vi hade alltså fullständig, alltså så vitt jag vet, röstade alla för det här sista Ukraina-paketet och applåderade sig själva. Det är en enorm styrka i vårt land, vår demokrati och vår informationsmiljö att vi har den. För då blir det svårt för Ryssland att hitta någon att satsa på. För man behöver ju det, va? Vi har inte de här starka strukturerna av stora antietablissemangspartier som har stöd, brett stöd, va? Och det ser vi ju på kontinenten, och det är ju där som Ryssland kommer att sätta in sina stötar. Men vi ska vara beredda. Uppstår det saker i vår informationsmiljö som går att exploatera, så kommer man förmodligen att försöka göra det.
När du säger det, kan du liksom konkretisera vad det är information? Om du sitter liksom i Moskva nu och så tittar du på Sverige och så tänker du, nu vill jag liksom stoppa det här Ukraina-stödet. Eller jag vill trassla till det för den svenska regeringen. Vad gör jag då? Alltså, vad är det för sårbarheter du pratar om?
Ja, men det kan ju handla om att plantera artiklar som då, för det har vi ju sett i överlag, att man försöker skapa grogrund för att folk ska tro på de här galna historierna om vad Zelensky faktiskt gör med pengarna. Han köper lyxjotter, han investerar i sydafrikansk minindustri, han köper Bugatti, han köper lyxvillor och så vidare. Han gör allt möjligt det här. Det där har jag haft väldigt svårt att få någon trovärdighet i vår informationsmiljö. Men vi kunde ju se till exempel koranbränningarna var ju en sån där sak som verkligen exploaterades av Ryssland. Och då fanns det ju ett fönster, det var under den period då vi väntade på att vi skulle bli medlemmar i NATO. Här så såg man ju att man direkt hakade på det här, spred uppfattningen om att Sverige är islamofobiskt, vi respekterar inte religion. Och det dök ju också upp aktörer som Anonymous Sudan som riktade cyberattacker mot svenska aktörer, myndigheter och andra, och även företag. Och just då, liksom, det här gör vi för att Sverige är islamofobiskt, kränker islam och så vidare. Och här fanns det ju en tydlig koppling till ryska aktörer. Det får man nog säga att det var så. Att det, även om det är alltid svårt att attribuera sådana här saker. Och det ligger i sakens natur.
Men de pratar väl kyrilliska? De hade kyrilliska alfabet och sånt där. Anonymous Sudan.
Ja, och de erkände ju sen att de var en del av Killnet som ju är en rysk aktör. Sen kan det ha funnits ett sudanspår i det här också. Men man använde ju också den här benämningen Anonymous som ju har en viss cred i vissa kretsar ändå att vara någon typ av avslöjare av myndigheters hemligheter.
Men skulle du säga att koranbränningarna, är det en påverkansoperation? Eller hur ska man tolka det? Eller är det någonting som händer som används i en påverkansoperation? Eller hur ska man liksom, hur ser gränsdragningen ut här?
Det är ju jättesvårt att säga exakt vad som är vad och vad som hönan och ägget i det här. Men det man kan tydligt säga det är att Ryssland utnyttjade situationen för att försvåra Sveriges NATO-process. Det är ju alldeles uppenbart.
Om vi då går tillbaka lite grann till Ukraina. Hur har MPF stöttat Ukraina? Vad kan du berätta där?
Vi har ju varit aktiva i stödet till Ukraina sedan i princip myndigheten började. Vi har gjort övningar, utbildningar. Och vi har översatt material till ukrainska, vår handbok. Vi har ju en kortlek som heter Påverkanskampanjen som finns i en engelsk, i en ukrainsk och även i en version på rumänska. Så att den har vi också kört i Ukraina som en övning. Så vi har haft övningar, konferenser. Vi hade en konferens i höstas i Stockholm där vi hade medverkande från det ukrainska SBU-arkivet, alltså säkerhetstjänsten som har tagit över KGB-arkivet just för att lyfta fram möjligheten att forska i det här fantastiska materialet som finns, som då visar hur Sovjetunionen arbetade i Ukraina på andra sätt under 1900-talet. Det är ju på många sätt samma metoder, även tekniken för spridning har utvecklats och blivit mycket mer avancerad, vi har AI och så vidare, men idéerna är ganska de samma. Så vi jobbar på väldigt många olika sätt. Det är också ett moraliskt stöd. Det är väldigt viktigt att vi och andra i väst, Europa, Sverige är där och visar att vi kommer att stödja Ukraina så länge det behövs.
I den där arkivkonferensen så lyftes det också upp från Ukrains sida några svenska exempel som de hade i arkivet. Kan du berätta?
Ja, nu minns inte jag exakt de här exemplen faktiskt. Men det är ju en sån sak som jag gärna skulle vilja se att svenska historiker tog sig an faktiskt. Att åka dit, ta det här materialet och göra någonting av det. Nu skrattar Patrik här, det ser ni inte i den här sändningen. Men Patrik tycker det här är jätteroligt. Men du kanske kan berätta vad du kommer ihåg.
Nej, jag tyckte det var roligare att höra vad du kommer ihåg. Nej, men det fanns ju då olika svenskar som bland annat på 20-talet hamnade i lite besvärliga sammanhang och så. Så att det finns ett fantastiskt material att gå igenom och sen finns det nog oerhört mycket mer. Och det där arkivet är ju inte digitaliserat så att det finns nog en hel del att hitta i det.
Mm. Men det är ju någonting vi skulle vilja se, en digitalisering av det här materialet så att det var åtkomligt även på distans. Det kanske vi kan äska pengar för någonstans, tänker jag. Vore väldigt
det låter
viktigt.
Ju som en fantastisk sak att äska pengar till.
Ja, jo, men verkligen. Men sen vill jag också poängtera att vi lär oss väldigt mycket av Ukraina. Så att från det att vi har då bidragit med terminologi som man kan använda gemensamt, så har vi ju nu gått till att vi lär oss ju hur informationskriget förs på riktigt skarpt i det här kriget som Ukraina är inne i.
Men kan du berätta lite om det? Alltså, är det något framgångsrikt som du kan berätta om som ni har gjort i liksom det här offensiva? För det är ju också det här liksom fram och tillbaka. vi brukar också prata om försvarsvilja ganska mycket, lite anfallsvilja.
Nu är det inte vi som jobbar offensivt utan Ukraina. Men vi måste ju lära oss av deras metoder och vad som helst funkar någonting överhuvudtaget mot Ryssland. Går det att påverka befolkningen?
Så vad funkar?
Det kan jag inte just nu gå in på av flera skäl. Men det är någonting som vi tar hem. Vi har ju ett uppdrag, ett extra uppdrag i krig eller krigsfara att kunna föreslå regeringen åtgärder som reducerar en angripares förmåga eller intention till angrepp. Jag brukar kalla det för den offensiva dimensionen av psykologiskt försvar. Och här är naturligtvis Ukrainas erfarenheter väldigt viktiga. Och det är någonting som vi naturligtvis får med oss när vi är där och gör utbildningar och övningar, så får vi deras erfarenheter tillbaka. Och det är naturligtvis väldigt värdefullt.
Någonting jag tycker man noterar är ju att Ukraina är ju väldigt dominerande i informationsmiljön på sociala medier. Och inte minst med humor. Och det är ju någonting som fler liksom, demokratier har hakat på lite i den här. Hur tittar ni på det? Alltså det verkar ju rätt effektivt.
Ja, men det är en sån sak som vi tar med oss naturligtvis. Det är ju väldigt lärorikt att titta på det här. Men det är också så att jag tycker fortfarande det är svårt att veta om någonting överhuvudtaget funkar mot Ryssland. Det är ett svårarbetat område. Det finns ju egentligen ingenting som tyder på att empatin för Ukraina finns där hos gemene man, att man verkligen bryr sig om och förstår vilken skada man gör mot enskilda människor, mot en infrastruktur som ger folk värme i hus och så vidare. Att man bryr sig om det här. Och det känns ju, tycker jag, väldigt tungt att känna att här finns ett jättestort land med 140 miljoner invånare som inte bryr sig om den skada man gör mot ett grannland.
Det måste ju också vara svårt, och nu är ju naturligtvis Ryssland en ständigt dimensionerande faktorn, men hur mycket har just kultur och liksom samhällskultur påverkan om man riktar in sig mot Ryssland eller om man riktar in sig mot liksom den europeiska opinionen? Det måste ju vara ganska olika typer av språk, tonalitet, så tänker jag. Hur tittar ni på det och resonerar kring det?
Ja, men det pågår en hel del forskning på det här området och det är ju jätteintressant att ta del av just kulturen ur dess olika aspekter. Kulturen som källa för motståndskraft tycker jag är väldigt tydligt i Ukraina, hur man har jobbat på olika sätt. Man har haft orkestrar som turnerar runt, man har poesi, dockteater för ukrainska stridande förband och liknande, och det låter ju lite konstigt, dockteater, vad kan det ge? Men det skapar ändå en känsla, det skapar en samhörighet, det kan skapa en trygghet, någonting att hålla sig i. Så jag tror att kulturen är otroligt viktig kraft på olika sätt. Och sen måste jag ju lyfta fram det som pågår i Narva från den estniska museichefen där, hur hon har arbetat och utmanat den ryska sidan. För det pågår en intressant kraftmätning där. Varje 9 maj, som det är det som Ryssland firar som den stora segerdagen i det stora fosterländska kriget, så har man propagandainsatser som riktar sig mot den estniska sidan, där högtalare och scen är vänt mot Estland. Det är bara ett par hundra meter mellan de här två gränsstäderna. Och på den Narva sidan så har ju hon hängt ut bilder, hon har hängt ut flaggor på Ukrainas flagga, estniska flaggan, EUs flagga, men också bilder på Putin som putler, eller Putin som war criminal. Ryssland svarar med att döma henne i någon slags rättegång till 10 års fängelse, men man gör också sådana här påverkansoperationer mot henne där man har lagt ut fejkade bilder på sociala medier där hennes döda mamma utnyttjas, därför att hon har ju rysk bakgrund, det är 95% som är ryskspråkiga i Narva, tror jag. Och där har man lagt ut en bild och det ser ut som att den här bilden på mamman hänger på Narva-sidan och det står att moder Ryssland, förlåt mig för vad min dotter gör eller någonting i den stilen. Och hon är otroligt stark och säger att jag kommer aldrig låta dem ta mig. Och hon gör ju en fantastisk insats. Sen har man naturligtvis festivaler och liknande också på den estniska sidan. De är inne i staden, de är riktade mot den egna befolkningen för att skapa samhörighet kring liksom Estlands öde, Estlands historia, Estlands framtid. Inte riktat mot den ryska sidan. Så att det här är ju ett väldigt intressant skådespel som pågår här.
Men jag tänker, när du säger att Ryssland inte bryr sig om, eller ryska befolkningen inte bryr sig om det lidandet i Ukraina, det är ju också psykologiska operationer mot väst, tänker jag. Alltså för att bevara stöd och sånt. Och om jag tittar på de här första dagarna i kriget, alltså de här filmerna, den här sångfågeln från Kiev, den lilla flickan som stod och sjöng ledmotivet i Frost i någon källare, eller den här gamla tanten som sa att de fick frön från solrosor, de ryska soldaterna, för att när de dog skulle det växa solrosor där. Alltså, go fuck yourself, Russian warship, alla de här liksom sakerna. De där är ju en del av, alltså, det skapade ju ett narrativ som gör liksom att mina barn plötsligt blir en del i någonting och ser det här och blir förbannade på Ryssland. Det måste ju finnas ändå den typen av saker som går att använda mot ryska befolkningen. Alltså det måste ju finnas ryska barn som ser detta. Alltså det borde ju finnas någon att påverka, tänker man. Liksom. Mm. De kan ju inte vara helt okänsliga.
Jag håller med, men det finns inget som direkt tyder på det. Man vill nog ha slut på det här kriget i Ryssland, det tror jag. Man vill ha en återgång till normalitet, man vill kunna resa, man vill ha tillgång till varor som har försvunnit. Men man vill inte att Ukraina och Europa ska kunna påverka hur det här kriget slutar. Man ser inte att vi har någonting. För man är så fast i den här informationsbubblan, det är min bild i alla fall. Och jag tror att det här är oerhört svårt att bryta. För vi har inte hittat nycklarna in till den ryska befolkningen, tror jag, i den mån vi har försökt. Så att det här är jättesvårt. Och Ukraina jobbar naturligtvis med det här offensivt på olika sätt. Men de opinionsundersökningar som finns, om man nu får lita på dem i ett auktoritärt land som Ryssland, tyder ju på att befolkningen är väldigt fast i den här ryska informationsbubblan som Kreml har skapat.
Ja, eller fast i synen på att man har rätt till ett imperium. Och sedan så är det också som så att vi har ju vår rationalitet, vår empati, och tycker att det här är förjävligt, och det borde de också tycka. Men svagheten i den ryska informationsmiljön handlar ju om andra saker än att de ska bara tycka att de inte ska bomba Ukraina för att de har rätt till Ukraina.
Men det är också intressant att du säger att vi inte har hittat nycklarna, för de har ju uppenbarligen hittat nycklarna till att påverka västländer. Alltså du har liksom AFD, du har Rassemblée Nationale i Frankrike som ju mer eller mindre känns som ryska proxys liksom i debatten. Så de har ju hittat nycklarna och ger sig på oss. Hur vänder vi det här bordet?
Ja, det där är jätteintressant. Det vi har misslyckats med, det är ju att skapa någon typ av avskräckning för ryska, det ryska informationskriget som jag faktiskt brukar prata om nu för tiden. Jag säger inte desinformation eller informationspåverkan alla gånger. Informationskrig, för det här är ett informationskrig som Ryssland bedriver mot väst och särskilt mot Europa då. Och vi är ju öppna, vi är transparenta, det är det som bygger våra demokratier och det är det vi ska värna. Men det skapar ju också en öppenhet för att nå in, det är lätt att hitta vilka sårbarheter finns det i respektive land. Vad är det som upprör tyskarna? Det är ju knappast Ryssland som har skapat motsättningar inne i Tyskland till exempel. Det är gamla utmaningar, problem, ett öst som kanske inte riktigt har kommit i paritet med väst och så vidare. Det finns en besvikelse, det finns någonting att bygga på för missnöjespartier. Och där har man också en nyckel inför en rysk påverkansoperation.
Men där måste ju finnas, det måste ju finnas missnöje i, ja, det finns ju missnöje i Ryssland också. Inte så mycket missnöjespartier kanske av förståeliga skäl, men någonstans måste det finnas en nyckel även till dem.
Ja, såklart. Alltså, ekonomin är ju någonting som berör alla människor. Att försörja sin familj, få mat på bordet, tak över huvudet, det gäller ju för alla. Det gäller ju för befolkningen i Moskva också. Så vitt jag vet så har livet kunnat fortsätta ungefär som vanligt för medelklassryssar i de europeiska delarna av Ryssland. Det är framförallt de mera som så här, centralasiatiska delarna, om man säger så, som har, deras söner har fått offras i kriget. Och där finns det kanske en sån här, någon slags fatalistisk idé om att det är rimligt att offra sig för fosterlandet. Det finns ju en sån tradition att bygga på. Och det här är ju, Patrik var inne på det här, den här imperialismen som ett kärnvärde i det här. Och den här idén om att det finns ett evigt Ryssland med rötterna i Kiev-Rusriket som går över idén om ett Moskva som ett tredje Rom, Rysslands särskilda uppgift i världen, Rysslands rätt att dominera och så vidare. Men ekonomin är naturligtvis en sån sak, och naturligtvis mänskligt lidande såklart. Men vi har ju, och därför måste vi jobba ytterligare med våra sanktioner. De tar på ryssarna, det vet vi ju naturligtvis. Annars skulle inte Ryssland vilja få bort dem. Man försöker ju låtsas som att sanktionerna berör inte oss. Det är ni i väst som lider. Det är ju bara ett trick för att få oss att tro att vi ska att få oss att ta bort dem. Det ska vi inte göra. Vi ska ytterligare utveckla sanktionerna för att på ett mer så gott vi kan skada den ryska ekonomin naturligtvis.
Du är generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar, men det psykologiska försvaret är ju mycket, mycket bredare och större än bara din myndighet. Och innan konferensen här i Sälen så gick ju regeringen ut med att man ska jobba fram en nationell strategi. Vad kan du berätta om den och vad förväntar du dig av det arbetet?
Jag kan inte berätta så mycket. Jag har ju känt till det här ett tag, att man har den här idén, och jag ställer naturligtvis bakom den. Vi kommer att medverka i arbetet tillsammans med Försvarsdepartementet och andra delar av regeringskansliet. Det ska bli jätteintressant att följa det här. Mer än så vet inte jag faktiskt, utan vi har ju vårt uppdrag från regeringen och vi jobbar på utifrån det uppdrag vi har. Och vi har fullt upp och så.
Men det vad skulle du vilja stå i strategin?
Åh...
Kanske du sparar i andra sammanhang, eller?
Jag får nog vänta eller sälja lite pass på den faktiskt, för att vi bejakar ju det naturligtvis, men jag har ingen sådär, jag har ingen önskelista direkt. Jag får nog
men om vi då byter ämne lite eftersom du inte vill svara. Men
jag kan inte svara.
men jag tänker, nu har du berättat om rysk desinformation och lite om den här miljön kring koranbränning och sånt. Om du skulle jämföra liksom rysk metodik, hur ryssarna kör ju liksom in med stridsvagn, bang, krasch, boom, med liksom kinesisk och iransk, för det är ju de andra liksom som ändå Säpo har pekat ut som liksom tydliga liksom aktörer när det gäller spionage, men det är väl likadant att det är också tydliga aktörer när det gäller påverkan. Ja. Vad kan du säga om dem?
Jo, men så är det ju. Kina jobbar ju mer långsiktigt. De har ju, så vitt jag förstår, sikte på 2049, 100-årsjubileet av så att säga Maos revolution och maktövertagande i Kina.
Folkrepubliken.
Ja, precis. Och man har jobbat väldigt mycket mot lokalsamhälle, mot kommuner i Sverige. Man har jobbat mot enskilda politiker och liknande. Sen har man har ju lärt sig av den ryska metodiken. Man har ju kopierat det ryska, så att säga. Kina är ju en ekonomisk gigant på ett helt annat sätt än vad Ryssland är. Kina har ju mängder av konsumentvänliga produkter som folk vill ha och kommer vilja ha. De är ju duktiga på det här. Man använder olika typer av vad ska jag säga, forskningsspionage och liknande för att ta hem. Och har ju gjort det här framgångsrikt, byggt en samtidigt så bygger man ju upp den här övervakningsstaten som vi tycker är väldigt obehaglig i väst. För några år sedan så hade man den här som då kallades för Wolf Warrior Diplomacy. Vi hade en väldigt aggressiv ambassadör i Stockholm, men även i andra delar av Europa så var det liknande sätt att agera. Man trodde att det här var en framgångsrik väg, och det känner ni ju väl till. Och sen insåg man att det här tjänar inte våra syften, det här är kontraproduktivt, det här bara gör att vi kan visa upp, titta här hur de beter sig, det här är ju helt orimligt. Man gav sig på ett hotell i Stockholm där Taiwan ville fira sin nationaldag. Då vände man sig istället till Statens historiska museum som sa, ja visst, ni kan hyra vårt utrymme här. Det gick jättebra. Det var ju väldigt viktigt att en statlig myndighet, ett museum, stod upp för den här möjligheten för Taiwan att göra det här. Så att de anpassar sig. Sen tog de ju hem ambassadören man har, och det har jag ju fått höra från andra, att man ändrar den här retoriken, den här tonaliteten som är ju viktig. Ska man hitta in i olika länder? Det här funkar ju inte. Iran, de har ju fullt upp med sitt nu. De har ju inte tid att pussla med något gentemot oss. Det tror jag inte i alla fall.
Men om man tar Kina, för Kina är ett intressant exempel, för just den här förra ambassadören, han satte ju journalister på olika sådana här hatlistor, vissa som har deltagit här.
Vissa tankesmedier och vissa personer.
Tankesmedier och vissa personer här.
Ingen nämnd,
här närvarande. Mig bjöd han på lunch, den här ambassadören, så jag var ju på lunch och pratade med den här.
Hur var det då?
Det var väldigt, väldigt, väldigt intressant faktiskt, för att han kan ju inte, han kunde ju inte, han försvann ju sen i Kina, men han kunde ju inte engelska. Så allting översattes ju. Så det var ju väldigt, väldigt märklig liksom, upplevelse. Men när vi pratade om det, vi pratade om det i podden innan, då, det var en intressant kombination att vissa journalister, de liksom svartlistades och skälldes ut på hemsidan. Vi skrev ju också om Xi Jinping. Jag menar, jag skrev en artikel att han såg ut som Nalle Puh och liksom de här sakerna. Ingenting om oss. Och istället så vill de liksom ha kontakt med oss. Så det är liksom den här kombinationen då, liksom hårda och mjuka liksom. Mm. Så det var väl vår tolkning av det, att det var hans strategi, men han försvann ju sen. Ja.
Det där är ju jättespännande. Hur tänker du att han skulle använda sig av dig då?
Alltså vår tolkning var väl att han kom ju inte tillbaka sen, så det funkar uppenbarligen inte. Men liksom vår tolkning i alla fall, det var just att det var det här hårda mjuka. Att man ger sig på några hårt, och det är han, Björn Jedén till exempel, som då är svartlistad fortfarande i Kina till exempel. Att de ger sig på några och ska liksom markera ut dem, och sen försöker de söka liksom kontakt då i samhället. Det var väl vår tolkning kan man säga av den historien. Mm. Så. Ja. Och det tror jag väl fortfarande någonstans att de gör. Och då känner man att det är någon slags elite capture-idé de har. Och det skrämmer mig egentligen mer än Ryssland. För Ryssland är liksom stridsvagn, bang, boom, krasch. Men det här vet du ju inte om. Det här är ju liksom mera det här mjuka du försöker göra.
Nej, men jag håller med på det sättet. Jag tycker att Kina agerar listigare, smartare, mer långsiktigt. Jag är helt övertygad om att Ryssland kommer att förlora på olika plan. Vi får bara liksom ge det den tid det behövs och göra våra ansträngningar fullt ut för att Ukraina ska få en fred på Ukrainas villkor. Kina däremot, de är listiga.
Men om du skulle lägga upp en strategi för Kina, hur hanterar man som samhälle Kina i så fall? För om vi inte har nycklarna till Ryssland så lär vi väl ännu mindre ha nycklarna till Kina, tänker jag.
Ja, Kina är ju problematisk för många aktörer som vi har dialog med ute i världen, som då är utsatta mer än vad Sverige är för just Kina, för att man ligger i deras närområde. Men där man också har en enorm handel med Kina. Så det är en svår balans för många länder att hantera det här. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att bygga upp våra egna demokratier. Skapa starka samhällen där vi verkligen liksom främjar det här med de här sakerna jag har nämnt. Fria medier, akademisk frihet, kritiskt tänkande, ett utbildningsväsende. Så att vi bygger ett samhälle som blir mer resilient och mindre mottagligt för olika typer av populistiska lockelser.
Men vad gör man till exempel? Ta svenska universitet till exempel. De har ju kontakt med Kina. Och då har vi den här paradoxala situationen. Kina möjliggör kriget i Ukraina för rysk del. Och samtidigt vill svenska universitet ha kontakt med Kina. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det har över tid funnits en väldig naivitet kring detta, där man inte har förstått att man plockar hem forskningsresultat rakt av bara. Sen har jag förståelse för att man ser att Kina är en nation med en stark teknologi, stark forskning, innovationskraft som man behöver samverka med. Jag har svårt att fördöma svenska universitet, men jag vill att man ska vara väldigt medveten om de risker som finns. Man ska vara väldigt noga med hur man samverkar, hur man delar forskningsresultat och hur man sen ser till att ta patent på de sätt som går och så vidare. Så att man är väldigt medveten om att det finns en långsiktig genomtänkt strategi från Kinas sida.
Men bara så här, om du hade gett råd till en högskola någonstans i Sverige som kommer på den ljusa idén och koppla sig till universitet i Peking. Hade du sagt, det här är en jättebra idé, gör det, eller har du sagt, låt bli?
Jag hade sagt, precis som jag sa nyss, att om ni ska göra det här så måste ni vara väldigt medvetna om att det här ingår i en kinesisk strategi för i princip världsherravälde. Tekniskt, innovativt och politiskt. Och att ni måste vara väldigt säkra på vad ni gör, vilka system ni har för att skydda er forskning, era forskare och så vidare. Er utrustning till exempel. Ni måste vara väldigt noga med hur ni beter er i den informationsmiljön och när ni har kontakter, vilka telefoner använder ni och så vidare. Det här måste ni vara otroligt noga med om ni ska ge er in i det här.
Men det kan vi nog konstatera, tror jag, att det är man inte riktigt. Och det är ju en sak, den akademiska miljön, där har vi ändå viss insyn, och det är inte som att de försöker dölja det här heller. Jag tänker också näringslivet till exempel, apropå elite capture, där finns ju oerhört mycket relationer, och de ser ju naturligtvis stora möjligheter med den kinesiska marknaden, kinesisk produktion och så vidare. Hur får vi folk i Sverige utanför den här lilla liksom Sälenbubblan och förstå vad det är som pågår och vad det är för nationer vi talar om här?
Det är genom en kontinuerlig kunskapsinsats, dialog med hela samhället. Vi jobbar ju, och andra också naturligtvis, mot civilsamhälle, myndigheter, föreläsningar, vi har panelsamtal. Vi försöker vara ute. Det är ju en otroligt viktig del av vår verksamhet att vi får ut kunskap. Att, annars får vi ju ingen effekt. Men att folk ska bli medvetna om hur världen ser ut idag, hur informationssamhället ser ut och hur det vi gör i sociala medier, hur det påverkar och hur det används sen mot oss kanske. Så att det är en kontinuerlig kunskapsinsats helt enkelt, som också bygger på att vi har de här strukturerna på plats, som jag sa, fria medier, en fri akademi som kan analysera och forska om de här frågorna.
Känns det inte lite tröstlöst ibland?
Nej, det gör det inte. Det här känns bara som väldigt viktigt att vi fortsätter och att ni fortsätter er verksamhet också.
Vad skulle du säga att de som lyssnar på den här podden ska ta med sig under 2026, som av allt att döma inte kommer att bli lugnare än 2025, särskilt om vi tittar på hur det har börjat i januari?
Man ska ta med sig att vi ska inte ge upp. Vi ska fortsätta stödja Ukraina. Vi ska fortsätta bygga våra demokratiska strukturer i Sverige. Vårt samhälle ska bli ännu starkare. Vi ska fortsätta utveckla sanktionerna så att de verkligen biter ännu mer på Ryssland. Vi ska stötta våra vänner i Europa och eventuellt USA också. Våra strukturer har ju lagts ner i USA, så där kan vi ju inte liksom, vi har inga motparter längre i USA, men vi har ju det i Europa. Vi måste jobba tillsammans, vi måste lära av varandra och se att det här är ett gemensamt åtagande vi har inom Europa, inom EU, inom NATO, att värna våra demokratier.
Jag tror inte att lyssnarna förstår vad du säger när du säger att de här strukturerna som era motparter har lagts ner. Kan du utveckla det?
Det fanns ju någonting som heter Global Engagement Center till exempel i USA, som lades ner vid årsskiftet, som ju var vår direkta motpart, där vi hade samverkan som hade utvecklats under en rad år. Jag var ju till exempel i New York och hade en konferens tillsammans med Global Engagement Center och andra aktörer hösten 2024. Man kan även titta på USAID, som ju var en viktig komponent i värnandet och byggandet av demokrati och alla möjliga saker världen över, som försvinner. Och där såg vi direkt hur till exempel NGOs i Ukraina förlorade sin finansiering. Och det har ju hänt i andra miljöer också. Så att i den meningen så har de här verksamheterna försvunnit, och det har ju då lite grann försvårat vårt gemensamma arbete. För det är ett gemensamt arbete. Vi kan inte göra det ensamma. Vi måste samverka med andra. Och nu samverkar vi ganska mycket i Europa, tycker jag. Vi kan göra det ännu mer.
Du pratar ju om det här i termer som informationskrig. Hur mycket sämre blev läget på vår front genom detta?
Jag tycker inte man kan mäta det egentligen. Det här är ett pågående arbete där jag ser bara det positiva som vi måste göra. Vi måste arbeta hårdare. Vi måste arbeta mer tillsammans. Vi måste också kanske lite poola våra resurser i Europa. Jag tänker att vi ska inte värna våra val egentligen som ensamma, utan vi ska se det här som att vi har olika val i Europa. Somliga är mer utsatta än andra. Moldavien, ja, de klarar sig med nöd och näppe. Tre val i rad har man faktiskt den proeuropeiska sidan vunnit. Men det är ju tajt. Det är inte stora marginaler. Och det här är ett kontinuerligt arbete. Vi jobbar tillsammans. Så jag är liksom, jag misströstar inte. Jag är liksom bara mer egentligen full av energi och vilja att jobba tillsammans för värnandet av våra demokratier.
Tack för att du kunde komma hit.
Tack så mycket.
Vår beredskap är god.
Men då sitter vi här i hotellrummet, fast utan Magnus Hjort. Och vi kan väl...
Skulle vi inte presentera oss?
Jo, det skulle vi, förlåt.
Ja. Vem är du?
Ja, jag heter Anders. Men jag presenterar mig först i programmet. Du är inte presenterad.
Nej. Vem är jag?
Vem är du? Och varför?
Ja, det gör jag också. Patrik Åkesson, Tankesmedjan Frivärd.
Och Amanda.
Wollstad, Svensk Tidskrift.
Och Johan.
Viktor i Intil Group.
Ja. Och du sitter inte i hotellrummet, Johan.
Nej. Vi sitter inte här, men det gör vi. Och vi börjar bli lite trötta, märker jag, när vi är här. Men man kan väl säga att nu är ju konferensen slut. Den avslutades precis när vi klev in här. Om ni får liksom ge en allmän reflektion, vad tänker ni liksom om konferensen så här? Jag ska börja med dig, Amanda.
Nej, men vi har ju diskuterat mycket både inför och under. Och det är ju liksom, det är ju lite elefanter i rummet här på något sätt. Dels att man pratar väldigt mycket runt Grönland och USA snarare än om Grönland och USA. Och där ska vi säga att det är ju liksom inte programmakarnas fel. Det här programmet sattes ju ganska långt i förväg, så att i alla fall bara inte helt, utan det har ju seglat upp lite i kort tid. Och tyvärr så utgick ju också den danska gästen på programmet, eftersom han hade annat för sig, får vi väl anta. Och sen så är det ju det här, ja men alltså, läget förvärras ju och allvaret skruvas upp och alla pratar om att det händer så mycket och det går så fort, men det går ju inte riktigt tillräckligt fort i liksom de resurser man står till och det arbete man gör. Och känslan är ju hela tiden att så fort vi lämnar den här lilla bubblan i Sälen så kommer vi återigen kämpa i motvind med människor som inte begriper vilka tider vi befinner oss i, och det är ju lite motigt.
Johan?
Ja, vi är behind the curve. Regeringen är behind the curve. Och det hade inte varit någon skillnad om det hade varit en annan styrman eller styrkvinna vid det här. Utan vi är behind the curve. Jag tycker att Paul Jonssons utfall mot industrin och ÖBs utfall mot organisationerna indikerar en frustration och att man känner att man är efter. Vi går i rätt riktning, absolut. Vi kommer att fixa till de här sakerna i bästa möjliga takt, men det är ändå så att det här har liksom inte riktigt sjunkit in. Vi pratade ju redan förra Folk och Försvar om att man inte ville diskutera USA. För det är det som har flyttat om positionerna, eftersom det påverkar hur man kan hålla Ryssland stången egentligen. Så att det tycker jag är det mest tydliga liksom intrycket efter konferensen. Det görs ju naturligtvis massor med saker, sägs mycket kloka saker. Det gäller bara att verkställa de här sakerna. Det, traditionellt sett har det varit, och det var ju Amanda inne på lite grann implicit, att det är ett mellanrum mellan retoriken och det man sen faktiskt gör. Sen måste jag ju då naturligtvis säga att jag noterar särskilt att man inte har lyft upp sin underrättelsereform. Det finns ingenting i programmet kring detta, vilket man naturligtvis borde ha gjort om det nu var så otroligt bra. Tycker att det finns en känsla bland folk att det här är nog inte så klokt. Försvarsmaktens köp av satellitförmåga kommer ju att innebära att den delen av den kan man liksom inte fortsätta den tanken att det skulle ligga bildunderrättelsetolkning i en civil myndighet. Det fungerar helt enkelt inte. Och det tror jag man har blivit varse.
Det har diskuterats en del i baren, kan jag ju konstatera, men inte så mycket på scenen, nej.
Det var därför jag sa det, för jag har nämligen spaning på baren.
Det låter som att du har en övervakningskamera.
Nej, jag har agenter på plats.
Vad har dina agenter sagt då? Vad var deras
agenter? Jag har sagt ungefär det som Amanda säger, att det pratas en hel del i baren och att det finns många som är väldigt skeptiska och tycker att det här är en dålig idé. Men de törs kanske inte säga det publikt.
Patrik, konferensen allmänt.
Några reflektioner som... För att bygga på det som ni har pratat om, så skulle jag ju säga då att vi ligger inte där vi borde vara förståelsemässigt. Vi pratar för lite om framåtdrift och rörelse i denna situation då plattformarna rör på sig i världen och vad vi själva vill i det. Jag tycker också att det från scen till och från smyger in lite passiviserande perspektiv istället för att ha fokus på den egna gränsen och vår rörelse och vår byggande av förmåga för att få handlingsfrihet. Och jag skulle säga så här, program är inte sin innehåll, och det har väl varit det ständiga budskapet i de senaste åren. Vi ligger 2-3 år fel i vad som händer här på scen utifrån vad vi borde vara.
Alltså, min reflektion är väl att jag tycker det finns några underströmmar på den här konferensen som är lite intressanta. Den första underströmmen tycker jag är Norden. Och det blir lite övertydligt där med Finlands utrikesminister och liksom hela det här Grönlandshistorien som ju seglar upp. Men det händer någonting i vår identitet som land, tycker jag, här när man lyssnar på människor. Att liksom, går vi tillbaka några år i tiden så var det mycket mer ett fokus på liksom, alltså det var andra frågor som kom upp. Nu kom Norden hela tiden upp som lösning. Och Norden blir hela tiden en del i alla liksom förklaringsmodeller av allting i princip. Och det där är en intressant förändring, tror jag, identitetsmässigt. Vad är det att vara svensk? Det är att vara nordisk. Och det är liksom en slags försvarsgemenskap som blir väldigt tydlig. Så det tycker jag, det är en väldigt tydlig underström som går igenom allting här. En annan tydlig underström, tycker jag, det är att det är väldigt inåtvänt. Och det har ju att göra med säkert att det är mycket generaldirektörer som vill berätta att de har gjort rätt, och det försvarsindustrin vill berätta att de minsann kan producera och liksom så. Men det, man vill blicka inåt. Och samtidigt så flyttar sig världen utanför väldigt fort. Så det blir liksom osynk mellan vår introspektion och där det faktiskt händer. För det händer saker inåt, det gör det. Men det styrs så mycket av det som är utanför. Så de två sakerna tycker jag var tydliga. Sen saknar jag ett ord som förr förekom, oftare tror jag i alla fall, men som inte förekom alls nu från scenen. Och det var ordet gripbarhet. Alltså att man pratar inte vad som faktiskt finns. Alla pratar om att i deras plan så finns någonting 2032. Men vi pratar inte vad som är här och nu. Peter Hultqvist pratar om att vi ska ha ytterligare 2 brigader. Ungefär som att det fanns 4 brigader idag. Och det vet vi ju alla att det finns liksom 2 eller 1,5 liksom brigad. Men vi pratar liksom som att de sakerna som egentligen bara finns i planen existerar. Och det gör de ju inte. Och det här liksom, jag tänker att det finns en slags reality check i att om man tittar på vad som faktiskt finns, då är liksom den politiska manöverutrymmet mycket mindre än vad det låter som när vi har fregatter och allt möjligt till slut. Liksom. Som inte heller finns, inte ens beställda än. Liksom.
Och det hade jag kanske trott att den nyheten skulle komma.
Ja, det hade jag också faktiskt. Det hade jag också förväntat mig faktiskt. Så det är väl en sån här gripbarhet, känner jag. Det är väl en sån här allmän spaning som jag tänker.
Ja, men då hamnar vi in i det där med vad gör vi själva? Vad har vi för, vad kan vi göra? Den här agerandet. Och där hade vi ju samtalet med Magnus Hjort om påverka Ryssland och så där. Och vi är lite för defensiva och lite för tillbakalutade i den här situationen.
Alltså jag frågade honom lite skämtsamt om det här med att liksom försvarsviljan är ju bra, men liksom hur är det med anfallsviljan? Det är väl liksom lite skämtsamt naturligtvis, men det är klart att det finns ju någonting som gör att det Ukraina gör fungerar trots allt. Jag menar, de här som jag tog upp, de här filmerna som definierade hela den första, alltså det definierade ju hela västs svar. De här lilla tanten med solrosorna och allt vad det var. Fuck you, Russian warship och det här. Alltså det finns ju någonting i hur man använder den typen av kommunikation. Och där tänker jag att för mig blir det lite för uppgivet att säga att vi har inte nycklarna än. Men det har vi väl visst det. Menar, det finns massa spänningar mellan olika delrepubliker i Ryssland. Det finns liksom jättemycket problem som de har. Deras tekniska system är jättedåliga jämfört med våra. Det är klart att det går att hacka sönder dem i små bitar liksom.
Det här fanns en förskjutning, Johan. Du kanske hörde Magnus från scen, då använde han i informationskrig. Och han använde också informationskrig i samtalet här. Så det är ju ett begrepp som nu håller på att sätta sig. Och det kommer väl egentligen mer och mer också från NATO-håll med cognitive warfare och så vidare. Men om man säger att man är i informationskrig, men man utkämpar bara defensiva operationer, så kommer man aldrig att vinna det.
Nej, och där tänker jag också just på det här med begreppet krig. Alltså, när vi pratar om krig och fred och gränser och gråzoner och sånt, informationskriget pågår ju redan nu.
Och har gjort det länge.
Och har gjort det länge, och det är ju liksom ingenting som inte, alla ser ju det. Jag tänker på säkerhetspolisen de pratar nu, som sa säkerhetspolisen på scenen när de säger att ja, men det finns inga hot mot valet egentligen, eller identifierade hot som de har sett liksom mot valet än så länge. Och det tror jag, men det är naturligtvis riktigt om de säger det. Men jag bara tänker att vi, vad är ett hot här? Alltså jag skulle ju säga att Elon Musks ex är ett hot genom sina algoritmer. Jag skulle säga att det de gjorde mot Tyskland när de drog in AFD i valrörelsen genom att bara använda X var definitivt en påverkansoperation och definitivt ett hot.
Valvinnare Merz sa ju att det som man upplevde i Tyskland då från Elon Musk och J.D. Vance och så, att det var värre än vad man upplevde den ryska påverkan.
Jo, jag menar, ja, det kommer vi ju att se i Sverige säkert. Det kommer ju vara, alltså Elon Musk kommer att gilla någon tweet och sådana saker. Det kommer ju vara sådana där grejer liksom. Men det finns ju en plan bakom hur du lägger upp informationsspridningen. Om alla politiker och journalister hänger på X och det styrs av en hostile actor liksom. Jag vet inte,
eller TikTok.
Eller TikTok, precis. Vi tjatar om TikTok.
Ja, det...
Du får skaffa ett konto.
Ja, det var
nej.
Jag hade ju Karin Hübinette, moderatorn, att man skulle följa en av deltagarna på TikTok. Jag tycker att det var kanske rikskonferensens finaste stund.
Fast han är bra faktiskt. Han heter TikTok-Krille. Det tycker jag, det är också en sån här grej. Ingen i den här salen vet vem TikTok-Krille är. Alla kidsen vet vem TikTok-Krille är, men de vet inte vilka de andra är i salen. Så här möts ju två offentligheter när TikTok-Krille står på scen. Alltså det är liksom den gamla nya offentligheten. Så.
När jag intervjuade statsministern såg jag i pressrummet. Det är väl jättebra. Men det finns ju en bredare diskussion om det där. Förlåt Johan, men liksom, det var ju lite det vi diskuterade med Bolin också. Man kan inte lämna walkover heller. Alltså X är väl en sak, för där tror jag inte så många vanliga människor finns längre. Men exempelvis TikTok, om kidsen hänger där så är det ju ett problem att det inte finns några motvikter. Och sen delar jag ju Patricks problematiska bild av TikTok och själv inte TikTok. Men liksom det finns en bredare diskussion här.
Jag kan lära dig.
Ja.
Nej, det kan jag inte, för jag vet inte hur man gör.
Men hade det varit ungdomsgård, hade det varit en ungdomsgård med knark och kriminella, då hade man ju stängt ungdomsgården.
Ja, okej. Okay. Och om vi stänger TikTok så är det väl en sak. Men om nu TikTok finns och barnen finns på TikTok, då är det kanske om någon annan också gör det.
Vad du säger är ju att ungdomsgården är kvar, men inga vuxna. Johan?
Nej, jag tänkte på det som Amanda lyfte upp här första dagen om Victoria Asps anförande också. Det handlar ju om detta. Att man, det här med hur man når alla. Det kanske inte bara räcker med information. Utan man måste också göra saker och ting. Och det får man väl säga att det kommer pö om pö så att säga. Nu kom den här broschyren till alla landets företag. Det är en bra sak. Konkret. Som får folk att tänka till och förbereda sig mentalt. Kryper närmare. Det är den typen av åtgärder som måste göras. Tror jag.
80 000 företag med fler än 5 anställda får den där nu i dagarna.
Den heter ju också Om kriget eller krisen kommer. Så jag vet inte om ni har läst igenom den. Så jag satt och roade mig att läsa igenom den förut. Jag tyckte den var väldigt bra. Mm. Väldigt väl liksom konstruerad. Den börjar liksom lite som den andra med att alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Alltså den ligger ju i den traditionen. Så. Men den är ju verkligen företagsinriktad. Så det är ju liksom... Jag tänker att jag drabbade senast av tanken, ungefär det där borde vi gjort för medierna. Alltså man borde liksom ha någon sån riktad grej för liksom, hur når du... För mycket av det som står i den gäller ju också för mediehus. Så är det ju. Mm. Men det är klart, det finns också en dimension till när det gäller just information, eftersom information i sig är en konfliktarena, vilket ju mycket av de här andra företagens verksamhet inte är, men det är ju mediernas verksamhet. Mm. Så att man skulle nästan önska att man från myndighetens sida tryckte upp en sån där broschyr men gjorde liksom en media edition av den.
Rycka tag i Magnus ikväll och pitchade in.
Nej, för...
ett annat ämne som inte jag har uppfattat särskilt mycket om är ju det som händer i Iran.
Ja, det var typ 2 minuter innan det avslutades, vilket
lite.
Ja, jag tycker att det är väldigt lite faktiskt. Ja. Med tanke på dels omfattningen av dödandet och det iranska folkets frihetslängtan, för det är ju för sin frihet man slåss. Det är ju inte för det, valutan, och det här är ju en katalysator förstås. Man har liksom inga andra alternativ, man har ingenting att förlora längre. Och då går Trump ut och säger att hjälp är på väg. Så att nu är det en stund för den här administrationen att inte göra som Obama gjorde i Syrien. Om man utfärdar en red line, eller det uppfattas som en red line, då måste man liksom fortsätta i den riktningen och markera det. Så det ska bli otroligt spännande och riskfyllt att se vad USA nu gör för någonting.
Men jag tänker, Johan, rent militärt, jag har suttit och läst olika scenarier på olika sajter, men vad är din bedömning att man kan göra utifrån utan att liksom tvärtom vända befolkningen i armarna på regimen?
Alltså det är ju väldigt svårt för mig att avgöra liksom vad effekterna blir, men militärt har man, man saknar en sak just nu, och det är ju att man har inget hangarfartygsgrupp där. Utan Ford, Gerald Ford, hangarfartygsgruppen som borde varit där, den är ju i Karibien istället. Och det är väl ungefär en dryg vecka bort innan man är på plats i Persiska viken. Och då har det hunnit dö många iranier under tiden. Men man har en hel del baser i området, i Qatar, Bahrain och så vidare. Så man har ju möjligheterna att nå effekt. Och så vet man ju då inte vad Israel passar på att göra i sammanhanget, då, eller rättare sagt Netanyahu ska jag säga, och den israeliska regeringen. Så att man har alla möjligheter att komma till undsättning och försöka bryta säkerhetsstrukturens stridsvilja egentligen, och ingjuta mod då i folket. Men det kommer ju krävas en hel del, men det är nog, hittills så har det nog varit den största möjligheten, tror jag, att få folket mot regimen. I de andra lägena så har man inte vågat liksom välja den här vägen från iranska folkets sida, utan man har känt av den här repressionen. Jag ska bara slutföra att det börjar ju avrättningar imorgon, har ju regimen deklarerat. Och har det liksom inte hänt någonting och Trump inte fullföljer det som alla uppfattar är någonting, då kommer det gå väldigt, väldigt illa för den iranska oppositionen.
Så det är för att det ska hända då, med andra ord.
Men jag frågar, när du säger bryta stridsviljan, vad ser du framför dig för typ av operationer man kan göra? Liksom som, för jag antar att marktrupp är väl uteslutet?
Vad sa du?
Marktrupp är väl uteslutet, antar jag?
Ja, det antar jag också. Alltså annat än specialförband förstås.
Pashmilisen, eller vad är det man...
Man kommer gå mot ledningen i revolutionsgardet, skulle jag tro. Därför det är de som vaktar den islamiska revolutionen. Man kommer hålla sig undan från Artesh, det vill säga alltså den iranska konventionella armén. För att man liksom, det kan inte bara ramla isär som det gjorde i Irak, det tror jag att man har lärt sig. Och man kommer ju naturligtvis gå efter prästerskapet också då, högsta ledningen, och hoppas på att det är någon som säljer ut Khamenei och den ledande kretsen.
Men då menar du att man försöker döda ledningen typ?
Ja, det är nog ett scenario som man tittar på, det får vi nog räkna med.
Nu är inte du någon Iran-expert, men så är nu frågan en fråga som du säkert inte kan svara på. Men vad är liksom, har du sett liksom bedömningar vad det skulle få för effekt på det övriga samhället i så fall? Alltså vad...
Så normalbilden har ju alltid varit att man har varit rädd för att göra den här ingripandet, därför att man är rädd för att det skulle konsolidera. Liksom att, för man måste förstå, jag kan lite om Iran i alla fall, man måste förstå att de är iranier i första hand. Så det är skillnad här på vad som är den islamiska revolutionen och vad som är Iran. Och därför blir det inte speciellt bra i iranska ögon när man ser det komma miliser från Irak. Det vill säga araber kommer till Persien för att hjälpa den teokratiska regimen då, med stöd av, som skyddas då av revolutionsgardet. Egentligen är det revolutionsgardet som har makten egentligen i det här. Så att, hittills har man ju sagt att det här har kunnat då konsolidera. För det finns ju 15-20% som bevakar sina intressen och som stöder regimen, därför de har det bättre än alla andra och vill bevara status quo, så att säga. Men den här gången är det skillnad. Alltså vi har en valuta som är noll i euro. Och vi har ett folk som har varit så förtryckta och som inte ser sig ha några alternativ. Och då kan det få en helt annan effekt om man nu bryter in.
Så du är försiktigt positiv till att det skulle kunna gå?
Ja, alltså nu har nog, alltså, som jag analyserar det här så har nu, eftersom folk uppfattar det här som att Trump kommer att anfalla Iran, då måste han fullfölja det här, för annars så kommer den här trovärdigheten braka ihop både internt men också externt.
Nu har vi pratat längre om Iran än rikskonferensen i övrigt.
Ja, 5 gånger längre ungefär. Men sen apropå på fullfölja och sånt, så har vi ju ett möte imorgon i Vita huset, och då har ju beskedet under dagen här kommit att J.D. Vance ska vara med på det, förutom då Marco Rubio som möter Danmark och Grönlands utrikesministrar. Och där har ju då den grönländska och danska statsministrarna då höjt temperaturen inför det mötet imorgon. I stort sett så kan man säga att det sammanfattade budskapet både från Köpenhamn och Nuuk är...
Det är Nuuk.
Nu är det Nuuk.
Ja.
Låt bli, lägg ner.
Och då är det alltså inte Nuuk utan Nuuk. Ja, huvudstaden på Grönland.
Jag tänkte också en viktig distinktion att göra här.
Men det blir väldigt fascinerande att se. Så att, vi får väl återkomma med en podd snart igen om detta. Men jag tänker, om vi tar rikskonferensen som, jag vet inte, alltså, om man ska sammanfatta rikskonferensen på något sätt liksom totalt, så kan man väl säga att den har ju skett i en tid som är när folk faktiskt börjar diskutera utrikes- och säkerhets- och försvarspolitik i mycket, mycket bredare kretsar. Så det borde ju vara någonting som många människor faktiskt följer här. Vi har ju gjort 4 poddar med denna som vi har, som man kan ju lyssna på vår hemsida. Och då tror jag man får en hyfsad bild av vad som har diskuterats här, de olika delarna.
2 mikrospaningar apropå intresse är ju dels naturligtvis att liksom pressrummet är ju brutalt overflowing just nu. Det var inte så hiskeligt många år sedan när statsministern kunde ha en presskonferens eller försvarsministern, och det satt liksom 8-10 pers i bänkarna. Och nu är det ju packat till bristningsgraden, och det är kameror, det är lampor och utländska journalister, jag vet inte allt. Så det är enorm skillnad på liksom det mediala intresset. Och sen också, det har blivit allt tjockare i kyrkbänkarna också. Det är ju en liten morgonbön här på måndag morgonen, där ärkebiskopen brukar hålla en liten betraktelse. Och där har också publiken växt kraftigt.
Det var faktiskt fascinerande. Det var så fullt nu så att det var liksom... Det var på gränsen till att du tryckte väl in... Den sista personen fick sitta på en bänk, tror jag, vid sidan.
Ja,
när precis. Den kom in. Och det har jag faktiskt varit med om innan.
Men det illustrerar, tror jag, på något sätt att Gud blir viktigare när det här blir mer existentiellt och allvarligt. Och den allvaret tycker jag att man har känt hos flera personer under det här utanför programmet. Mm. Och sen det här allvaret i programmet, det står ju hans majestät konungen för. Det är ju en signal när han kliver upp och håller det här talet. Han har inte hållit ett tal sedan tsunamin, och han gör det på scenen och han knyter an till farfars far. Det tycker jag var kanske det mest signifikanta från scenen.
Det togs också emot väldigt, väldigt väl. Det är många som har pratat om det efteråt. Så ja, kyrkan och konungen så är 80 år efter det första folkförsvaret.
Och i kyrkan så började man med den första salmen Härligare jorden. Jag frågade efteråt om det var klokt att ta en begravningssalm, men då sa de att det är en julsalm, så det kan de ju tro att någon förknippar den med.
Men Anders, hur känns det att ha då
kyrkan och
Gud i Aftonbladets ledarpodd?
Ja, jag är ju med er, så att jag antar att det goes with the territory. Men vi får väl tacka för oss härifrån, så återkommer vi om någon vecka eller ett par veckor, lite beroende på schemat här.
Det kan ju bli betydligt.
Lite beroende på omvärldsutvecklingen, Anders. Nu ska vi inte göra någon introspektion här, utan det är omvärldsutvecklingen som kommer styra vårt poddande.
Ja, Gud bevare er alla.
Hej då från Sälen i alla fall.
Så... Gud bevare Sverige.
Så ses vi och hörs.
Motståndet.
Ja, stänger av här. Hej då!
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.